delicato i mahsur. Hej och välkomna till avsnitt 345 av succépodcasten En präst och en mammut. Idag känner jag att solen skiner på mig. Jag heter Andreas och på min sida har jag som vanligt
Kjell heter jag, och jag ser ingen sol.
Nej, inte jag heller
faktiskt. Och dessutom, ja, succé, vi har ju hållit på i 345 avsnitt, så ja. På så vis är det ju en stor succé.
En långbänk i alla fall.
Långbänk, ja. Långdraget.
Långdraget, segt kanske man tycker också. Ja, det. Det är dags att spränga Freja. Alltså,
ja, just det.
Som rederiet slutade.
Nej, det gjorde det inte. Det slutade aldrig med att de sprängde. Utan de kastade bomben i vattnet.
Så gjorde så de, men däremot sprängde de Mälarviken i Tre Kronor.
Ja, och så sprängde de också i Walnut Grove i lilla huset på prärien.
Ja. Vi måste förnya. Jag måste förnya referensen. Jag hamnade...
Ja, fast du hamnade ju i 90-talsserie, ja, jag hamnade i 70-talsserie.
Jag vet, jag kommer sakta men säkert mot dina år.
Alltså, den där, vad heter det? Kaptenen Axel Öhman hette han faktiskt. Han kastade den här bomben i vattnet så den sprängdes där. Och sen så fortsatte Freja i många år, stod Saron som avslutning.
Ja, just det.
Gå där. Ja, fram och tillbaka, fram och tillbaka.
Fram och tillbaka.
Ungefär som vi.
Som vi gör. Fram och tillbaka. Hur mår du, Kjell?
Ja, jag mår ganska bra. Ja. Det gör jag. Det här, igår var det nästan, eller i förrgår var det nästan sommar.
Ja.
Idag är det vinter.
Ja, men det är väl
april. Det är april. Ja, men jag märkte det så här, jag såg folk ute på stan så här, som hade klätt av sig, gick i short och så. Mm. Så jag tänkte att jag kanske, ja, men mina lagkartonger får sitta kvar ett tag till, tänkte jag, så att de gör det. Men, och det var ju bra. Idag så kan jag säga, nu ångrar ner allt. Jag... Fast de kanske inte gick i short idag i och för sig.
Jag tror att alla shortsbeklädda jag såg i stan, eller korta klänningar, de är nog inte på idag, tror jag.
Nej,
det var en gårdags... Men vi blir ju sådär, vi vill ju kasta oss på solen.
Somliga av oss.
Ja, somliga. Ja, visst. Men du, vi har en gäst idag, ska vi inte kasta oss på henne? Det känns otrevligt. När vi har bjudit in någon. Vem har vi med oss, Kjell?
Idag har vi Petra här, Petra Wånefjärd, för tredje gången.
Hej!
Välkommen hit, Petra.
Tack.
Allt bra med dig?
Det är fint.
Hur upplevde du helgen? Blir du glad när det blir sådär liksom varmt på riktigt? Så?
Jag är en av de där som kastar mig ut då.
Ja.
Så jag var inte inne på hela lördagen faktiskt.
Vad skönt.
Ja, det var utomhus. Gjorde allt utomhus.
Allt utomhus. Vad är en utomhus Petra lördag?
Ja, jag fick faktiskt gå på en 50-års kalasfirande utomhus. Picnic-wise. Jättetrevligt.
Kul.
Var det? Mm. Så det var,
det var ju lite vågat också, ja. Om det var så det var planerat.
Det var ganska spontant.
Ja.
Spontant inbjuden också. Vi trodde kanske att hon duckar nog den här,
okay,
den här 50-årsprylen. Men så kom det ett litet sms.
Ja.
Kanske efter att man har kikat i...
Ja, det var så pass nära. Okej, okay. Ja, annars tycker jag var väldigt vågat att ha picknickkalas.
Alltså jag ska om ett tag, inte idag, men en annan dag, ha mitt livs första utomhusbegravning. Verkligen helt utomhusbegravning. Okay. Och då diskuterade jag just med sorghuset där att vi hoppas att det blir... inte snö eller så här. Mm. Det är om några veckor, så förhoppningsvis är vädret lite mer stabilt då. Men man vet ju aldrig. Mm. Under pandemitiden så var det ju mycket utomhusbegravning, men då var vi under ett tak. Nu ska vi stå vid gran. Det har aldrig hänt mig någonsin tidigare, så att det var kommer att bli en ny upplevelse. Men jag håller tummarna för att det blir...
Men när du säger under tak då, när det var under pandemin, var det var tältsituation som skapades?
Partytält.
Ja, just det. Ja. Mm.
Så det var ju det mesta begravningen.
Just det,
så var det.
Men hur känns det då? Att göra någonting för första gången som du har gjort så många gånger? Fast på
det känns inte helt bekvämt. Det gör det.
Nej.
Nej. Men det var väldigt trevliga människor jag träffade. Ja, så att vi kom överens på ett bra sätt. Så att det blir nog bra. Ja. Det hoppas jag verkligen.
För det blir lite andra förutsättningar.
Ja, det blir det. Okay. Och i det här fallet så... Väl absolut tydligast är att det kommer inte att sitta någon organist bredvid graven och spela. Så att jag har lovat att jag ska spela gitarr till psalmerna,
ja.
Men det blir ju ingen musik i början på slutet, så att det blir lite, ja, det blir
vi har ju en erfarenhet du och jag när vi, alltså, att vara utomhus.
Ja, vid ett tillfälle var vi varit utomhus.
Tillsammans. Nej, men på ett av våra läger så hade vi ju en mässa utomhus. Vid vattnet. Ja, eller vid forsen. När vi var så reka. Det här blir så vackert.
Så vackert. Och solnedgången, ja, det var fantastiskt. Ja. Och då var det vi, 20 konfirmander och 33 miljarder myggor.
Ja. Ja. Och en fors som lät mer än vad vi trodde.
Ja, just det.
Så att det vart ju...
Vart det lite sådär.
Vi gjorde det aldrig mer.
Nej.
Utan vi hade romant. För när vi var ute och reka, då var det lite varmare. Det var inga myggor, men sen hade det blivit solnedgång. Alla satt liksom med luva så här,
ja,
uppdraget.
Nej.
Så att
tanken
var god.
Men det blev ett total fiasko, verkligen.
Ja, det var, men jag hoppas inte det blir det här. Men det är det annat när man är ute.
Ja, alltså det finns det, verkligen. Det är mycket man inte har som man är van att ha. Liksom.
Ja.
Man får ha mycket gratis i och med att man har kyrkorummet.
Ja.
Såklart. Mm. Följdfråga, är det med kista eller urna?
Det här är med urna.
Mm.
Det här är med urna. Det kommer att ske liksom, gravsättning och begravning på kyrkogården.
Mm.
Och som sagt, jag har aldrig varit med om det förut. Mm. Att jag har gått med om gravsättning har jag varit med om några gånger, inte så många, men några. Och sen någon gång avslutat begravningsgudstjänsten med att sänka, inte jag personligen, men att kistan sänks eller urnan. Det har ju förekommit, men inte att man har hela akten ute på
kyrkogården. Men förutom att du greppar gitarren då, som du inte brukar göra på begravning, vad skiljer sig för dig så att säga?
Nej, alltså från början så var det väl en önskan om att man skulle ha en enkel ceremoni, och då ville man ha så lite som möjligt, och ja, psalmer tänkte man sig nog inte, till exempel, för man ville att det skulle vara så enkelt som möjligt. Men så att det går ju inte, vi kan inte kompromissa så jättemycket. Nej. Utan vi måste ju följa ordningen, och det gäller ju fortfarande, jag måste följa den ordning vi har, men sen anpassar vi den lite och så att vi samlas på ett ställe utanför ett kapell och sen går vi till graven tillsammans, så man får in någon sorts uppsamling och sen går det. Så att det blir ganska, alltså till ordningen blir det precis som begravning skulle haft i kyrkan.
Just det.
Men det blir, ja, det blir annorlunda.
Ja.
Det blir.
Jag tänker att det är ett ganska litet sällskap kanske, att det inte är så mycket
precis,
folk heller.
Precis.
För det är lite det här med, orkar alla stå? Eller ska man
stolar
och lite sånt.
Ja,
det var ju mycket vi fick lära oss under pandemin också.
Ja,
när
vi...
Ni var ju ni säger jag fortfarande, jag menar vi, för nu är ju jag också en del av
berätta om det. Vi kan väl backa lite, du var med på den och så var det ditt goda minne, eller om du gick och kollade innan kanske, att du var här för ganska precis 3 år sedan.
Precis.
Och gästade, precis liksom i pandemins linda, och vi pratade i det avsnittet och tydligen om att vi inte var så oroliga.
Nej,
det här blir bara en klipp till 3 år senare. Men du, vi började innan, för nu jobbar hos oss i församlingen på begravningsenheten, vilket är jätteroligt. Men hur var det att vara i den andra branschen som begravningsentreprenör då under pandemin? Kan du inte berätta lite, vad fick ni för erfarenheter då?
Ja, alltså det var ju jättetufft när pandemin kom hit. Och verkligen, alltså viruset verkligen kom in på våra äldreboenden.
Ja,
och vi fick smittan här i Sollentuna tidigt. Så den våren, egentligen efter det, med avstamp från vårt avsnitt då, när jag gästade sist. Så alltså, det var jobb hela ett helt år. Alltså, jag var helt fullbokad.
Okay.
Hade så mycket möten, så mycket... Bara det här att vi har 30 dagar på oss att hinna kremera eller jordbegrava. Det var ju sånt vi fick börja tulla på ganska omgående. För att det var så mycket dödsfall.
Och
otroligt mycket avlidna som låg på våra bårhus. Våra bårhus räckte inte till.
Nej.
Vi fick hyra in oss i olika kylhallar, alltså ishallar. Alltså beställa hem kylcontainrar för att kunna förvara de avlidna i. Krematoriet gick ju för högtryck. De jobbade ju otroligt hårt under hela pandemin. Och också de här nya... Det kom ju hela tiden... Alltså, oj, vad man har glömt mycket.
Ja, det är ganska skönt också.
Ja,
men visst, varje vecka när det skulle bli nya
här,
restriktioner och
precis,
förändringarna.
Precis, presskonferenserna och som var. Ja. Och det var ju... Nej, men alltså det är en sån jag känner det när jag tänker tillbaka på den tiden, hur tufft det faktiskt var. Ah. Vi insåg ju där på sommaren att det kan ju vara risk att vi inte får våra sommarsemestrar. Vi kommer nog vara tvungna att jobba hela tiden. Hur ska vi göra för att vi ska orka med? För ofta så är det ju ändå så att någonstans inom begravningsbranschen kanske det blir lite lugnare flöde så att vi får någon slags återhämtning. För det är ju tufft rent känslomässigt och liksom fysiskt också när det blir så här otroligt mycket att göra. Så att det vart liksom den delen att ta hänsyn till också arbetsmiljömässigt. Mm. Hur ska vi orka? För att vi måste ju finnas på plats för att hjälpa de här familjerna som drabbades. Där många, de fick ju inte vara med i sjukförloppet. De fick inte ens ta avsked i många fall. De kanske också varit utsatta för smitta själva, satt i karantän. Kunde inte ens komma till oss på begravningsbyrån för att beställa en begravning på det normala sättet. Utan vi fick ju försöka hjälpa så att via telefon eller att vi kopplar upp oss digitalt. Och det är ju inte alltid det är lätt för personer som är äldre. Mm. Deras barn kanske satt fast i andra delar av världen. De kunde inte komma
och hjälpa till.
De satt fast. Det var ju liksom lockdown i många delar av världen. Så det vart ju helt fruktansvärt.
Ja.
Så jag är så glad och tacksam att vi är ur det. Även om smittan fortfarande tar liv.
Men på ett helt annat sätt. Nej. Men det är rent arbetsmässigt. Det vart mycket då teamsmöten eller motsvarande som ni fick ha. Liksom.
Och också så här, hur ser det ut hemma hos er? Har ni en trädgård? Kan vi mötas hos er? Sitta ute? Jag hade till och med möten här ute på Anjara-torget. Liksom, där vi fick stå då med
avstånd
och försöka göra det etiskt och på ett fint sätt. Med någon som kanske är lite äldre, kanske hör dåligt, att man måste prata högt och nästan ropa till varandra och försöka få ihop det här, alla bitarna som det innebär. Och också, vi är ju vana att kunna hjälpa och liksom lindra och göra det hemska som har hänt. Liksom, nu ska vi göra ett fint avsked, vi ska göra på det allra bästa sätt. Och så får vi inte ens den möjligheten. Nej. Utan det första jag måste säga är att ni kommer ju inte få ta något avsked av er anhörig, för i början fick vi ju inte ens se de avlidna. Vi visste ju inte var det så att de låg i så kallade bodybags, så var det så här, vi får inte öppna dem, punkt. Vi får inte klä din mamma på det sättet som hon har skrivit i sitt vita arkiv. Så vi var ju tvungna att hitta nya vägar och försöka tillmötesgå på bästa sätt och sen hela tiden uppdatera oss. Jag har inte fått såna här, fick ju mejl från kyrkoherden liksom på ett tag var det daglig basis. Liksom. Ah. Nu får vi vara 10 personer, nu får vi vara max 20.
Det var mycket med det där.
Och det är ju också så här, har du förlorat en nära anhörig och det kan vara en människa som är mitt i livet. Ah. Det är liksom 200 personer som vill komma och ta ett avsked. Nej, vi får vara 10. Ah. Du får välja ut dem. Alltså hur ska man kunna förmedla det på ett fint sätt? Eller på ett det var ju, och innan vi innan vi hade kommit i fatt med att vi måste fixa så att vi kan direkt sända de här begravningarna, att man kan ta del av dem digitalt och sådär, vi fick ju jobba på den bollen snabbt, likväl som den här församlingen och var jättesnabba med att fixa de här utomhusceremoniplatserna, vilket ju var så bra, så glad och tacksam över att vi, kan jag ju säga, nu skötte det på det sättet. För det var så värdefullt. Och jag jobbade ju mot alla möjliga olika förvaltningar och församlingar i Stockholmsområdet som inte alls förstod det eller inte riktigt hade de resurserna kanske att lösa det på det sättet. Så att ni var ju ett bra exempel att lyfta. Att så här har de löst i Sollentuna, kan ni göra något liknande?
Just det.
Och sen var det många som copy-pastade det bara. Så det var ju toppen.
Det var väl också, tänker jag, i början var det kanske svårare på ett sätt. Just att folk hade inte den här medvetenheten som vi inte hade när vi satt där och sa att det här är väl ingen fara.
Nej.
Så att det här är inget, vi är inte
oroliga. Jag drar över de här veckorna.
Ja, borta, vi kör. Men för jag kommer ihåg att jag hade en begravning och då var vi i en av våra större kyrkor. Vilket ju var den enda kyrka vi fick vara inomhus i egentligen.
Yeah.
Och då var vi där och vi hade ju strikta regler liksom som präst att vi ska inte ta kontakt med någon utan man ska stå på håll och så här. Och där var det ju så att jag fick ju sen i efterhand så kom det ju klagomål till kyrkoheden på mig då för att jag inte hade För jag hade tagit avstånd från dem i kyrkan.
Ja.
Och sagt att han märkte att han ville inte vara där överhuvudtaget. Och, så här. Och det var ju inte så. Det var ju, jag följde reglerna och så här. Och det fanns liksom ingen, den förståelsen fanns inte där. Och det, ja, det är klart att ingen av oss visste väl i början hur det skulle, väl, ingen av oss visste ju hur det var, hur det skulle bli och hur, att det skulle vara i 2 år så här, det visste man ju inte. Men så det var väl, jag tänker att det måste varit allra värst i början just det.
Ja,
att
det, absolut. Och just att det var så mycket olika direktiv och olika, och familjer var ju oroliga, man hade kanske annonserat och gått och bjudit in då det var liksom okej att vara 50 och sen var det inte det plötsligt, hur ska vi göra då? Eller, det var ju mycket turer fram och tillbaka och, men även i början, alltså om man tänker från precis i början, då var det ju många som var så här, det här kommer att blåsa över, hur kan vi vänta, hur kan vi göra
just det,
för att
hända? Ja, just det.
Så det var ju jättemånga som var så här, nej men vet du, vi gör så här då, vi Nu, och ofta var det ju så att familjemedlemmar själva låg dåliga i corona. Så de var ju såhär, nej men vi får inte gå ut på en på tills vi är friska liksom. Så att vi får göra så, vi får kremera. Och så får vi ordna med en akt med urna, ja men kanske om 2 månader. Och sen var det bara värre. Man ringde
och flera,
upp. Vi fick vara mindre och mer, vart mer och mer lockdowns. Det vart liksom värre. Så att vissa, jag tror att en familj var så här, nej men det var helt galet. Du vet, vi sköt på det. Jag hade liksom en stående telefontid i veckan att ringa och höra status på dem och också så här, hur tänker vi nu, ska vi skjuta på det igen, ska vi, hur går tankarna, ska vi bara ha en gravsättning eller ska vi ha akten, hur känner ni, hur mår ni, hur ser det ut, så att, som jag hade i under flera månader.
Jag har glömt bort jättemycket av det här, vilket är skönt, och nu med när det har gått ett tag så jag får lite klump i magen när vi pratar om det, men det är också lite så intressant att summera när det har gått en tid. För jag har glömt bort det, men nu, du har ju verkligen top of mind, de här olika delarna som vi fick
utmanas. Kommer du ihåg när vår kyrkoherde då gick ut precis i början när biskopen hade ju sagt att vi ska inte fira gudstjänsten. Och kyrkoherden går ut i sociala medier då med en film och säger att vi måste be att ni inte kommer till våra gudstjänster. Det är så otroligt skillnad mot vad normalt gör. Så, kom hit på det här, kom. Vi måste be att ni inte kommer hit till oss. Liksom. Vi kommer att fira gudstjänsten, men vi kommer inte att släppa in någon. Vi firar gudstjänst upp i en kyrka här. Första gången då firar vi den utan. Alltså vi livesände inte, vi firar gudstjänsten, men ingen fick komma. Det är så märkligt.
Det var ju
verkligen.
Ja, det var typ du kyrkvärd musiker.
Sen kom kyrkoherden också, så att vi fick en besökare i kyrkan.
Just det. En församlingsbor.
Nej, det
var knasigt.
Mycket som man har liksom förträngt. Alltså så här, och jag tror att det är mer överlevnadsstrategi också. Att, för det var riktigt, riktigt tufft.
Men om det händer igen så kommer ju världen vara bättre rustad. Alltså vi har ändå lärt oss saker av, om det inte dröjer ytterligare 100 år. Så jag tänkte som spanska
kyrkan är besvärligt med.
Nej, men spanska sjukan, så var det, det var ju 100 år emellan, och därför den erfarenheten var ju lite svår att bevara liksom, och det var en helt annan. Men skulle det komma, det hoppas vi verkligen inte, men då tror jag att vi ändå har, det kommer gå snabbare att ställa om och sådär. Men då, hos dig då, då var det ingen snack om permittering, utan
nej, det var det verkligen inte. Det var jobb liksom, 24-7. Ja, det var jättemycket.
Men vad svårt det måste vara när de inte fick, alltså när de hela tiden pausade. För jag kommer ihåg det uppstod ett ord som vi använde ganska flitigt efter en tid. Begravningsskuld. Alltså vi hade, det var så många som var pausade så att säga, som sen skulle ner och så. Och det var väldigt, väldigt besvärligt. Och så pratar vi, den som var mest utsatt grupp hos oss, alltså i församlingen, det var just krematoriet. Alltså att det måste funka. Mm. Där var det väldiga restriktioner. Ni får åka, om ni inte har egen bil, får åka taxi till jobbet. För att det finns, det är så få som har den kompetensen. Och vi var alla utsatta. Men det var ju liksom att det måste rulla på så att säga.
Ja, för vi hade ju i församlingen kan man ju säga, vi hade ju nästan motsatta problem. Jag tänker, ni hade för mycket och så. Det var ingen risk för permittering. Nej. Men vi började ju fundera lite grann. Hur länge kan församlingen betala alla anställda för att gå här och inte göra något jobb. Mm. Alltså vi gjorde ju jobb, men väldigt mycket, speciellt vissa arbetsgrupper liksom som fick
ingenting.
Hade ingenting på väldigt lång tid. Men nu tack och lov så.
Och det märktes ju väldigt tydligt på alla, eftersom ni har så många kreativa själar som jobbar i församling. Och sen var väl tvungen att hitta på olika saker för att få utlopp för sin kreativitet. Så det var ju väldigt intressant att se hur folk i olika personalen reagerade och gjorde det här. Du jobbade ju flitigt när vi kom igång med det digitala. Och det var konserter, det var ja, det var skönt att vi är förbi det.
Ja. Absolut. Men det är ju faktiskt, jag tror att vi har nog några urnor kvar på krematoriet där det har varit, du vet när de ska vidare utomlands och gravsättas i hemlandet. För där har det ju också varit, så det finns ju fortfarande lite rest kvar. Och då är det, kan vara så här, ja, vad är det nu, goda 3 år senare. Liksom. Ja. Så att,
Men du, fick ni mycket skit? Alltså så för att ni, jag menar, alltså vi fick inte så, men det var lite så här kommentarer och så, alltså, varför vi gjorde det inte så och så.
Nej, jag fick själv någon gång för att vi stod ju vid vissa evenemang i kyrkan, fick vi stå och stoppa folk i dörren för att ni får inte komma in, och då kunde man få lite...
Ja, men det fick jag också, men det var inte så mycket. Men,
alltså att jag började skratta så här spontant var ju för att jag fick ju en sån duktig utskällning av en kvinna som stormade in på begravningsbyrån, alltså på kontoret. Och hon hade ju då förstått att det hade samlats otroligt mycket folk på en begravning ute på kyrkogården. Aha. Och hur kunde vi på begravningsbyrån tillåta detta när man inte får vara... Du vet, hon var ju liksom rädd, frustrerad och så. Och skällde ut mig. Jag fick inte en syl. Du vet, jag fick, det var bara lägga sig platt och låta henne...
Skälla på.
Och till slut försökte jag ju sticka in så här, nej men vi följer ju liksom vad regeringen har sagt. Och det är Svenska kyrkans Sollentuna församling som har satt de här restriktionerna utomhus.
De här ramarna.
Vill du ha adressen till Sköldvägen? Nej, alltså du vet, jag fick så här, du är på fel ställe och skäller ut. Jag förstår din rädsla, frustration. Jag håller med. Jag är i ditt lag. Jag tycker också att det är obehagligt och att det är, men så här är det nu. Men hon var jättearg. Så jag fick, du vet när det blir så här som att, inte så vanligt, jag har inte blivit så där utskälld på många, många år i vuxen ålder. Men det blir lite så här,
vuxenutskälld, det är väldigt speciellt.
Det är lite så här, och är det dolda kameran? Nej, det är ingen som filmar. Det här hände på riktigt.
Ja.
Så. Ja. Så att, nej, hon hade ju bara liksom gått förbi och av rädsla tappat det. Vem ska jag skälla ut för detta? Vem är det som godkänner att den här folksamlingen står? Och det är ju också så här, när folk blir ledsna, gråter, är liksom helt förtvivlade, att de kramas då, vuxna människor. Vem ska gå fram och säga, ni får inte kramas?
Nej, nej, nej.
Ni får inte visa varandra omsorg. Det är ju så här, vi är ju inte såna vakter. Nej. Eller polis. Alltså det är ju inte så att det
vi finns hade, någon vi som... Hade ju tydliga, liksom, vi hade ju också tydliga instruktioner att kommer det för många på en begravning så har du rätt att bryta begravningen. Men det gör man ju inte. Alltså, det skulle varit väldigt extremt då, men att jag skulle sätta igång en begravning och så dyker upp några för många.
Nej.
Det är ju en enorm sak att göra, avbryta en begravning. Ja. Ni får gå ut härifrån. Ni får inte, det går inte på något sätt.
Men visst var det såna här varianter också, att det vart begravning och sen vart det längre liksom, det vart något med avskedet, så då kunde andra komma in, för det hände ju på några begravningar.
Ja,
så var det, ja. Man fick, de delade upp det på något vis. Jag var inte med om det själv, men jag vet att det var något sånt.
Visst, men det förekom ju att man först hade begravningsakten, så gick de ut och då kunde andra få komma in och se.
Ja, just det.
Så, absolut, så hade vi många.
Ja. Men det, hur var upplevelsen från ditt håll då, men de här som varit livesända? Funkade det?
Ja, men alltså jag tycker
det. Är klart, det blir aldrig samma sak. Det blir aldrig samma sak, så det kan vi liksom lägga ner. Men
otroligt uppskattat. Och framförallt när det satt barn till den avlidna liksom fast i andra länder. Ja. Så var det ju... Och det var, egentligen bara positivt.
Ja, alltså att positivt man hittade lösningar. Liksom.
Och att man, det var ju många som kanske satt fast i USA. Du vet, de ställde klockan mitt i natten och liksom
vart
hela... Och vi fick med oss grannarna också. Och så här, vi fick mycket liksom, att de kopplade upp sig på storskärm liksom, och satt hemma. Och det är klart att det inte alls är på samma sätt, men otroligt uppskattat.
Nu är inte du kvar där, men tror du då att det kommer... hänga i framåt. Ja, just för den här anledningen.
Det vet jag. Ja, det precis. Vet jag att jag gör. Absolut. Sen såklart inte i samma utsträckning. Men,
nej.
Men,
nej, för de flesta har ju inte att de sitter i ett annat land.
Nej.
Men många har det och då kunna göra för att man inte kan.
Absolut. Och sen att man kanske har äldre bara utspridda i Sverige. Ja. Som är så här, nej, vi pallar inte att åka ner till Stockholm. Det går inte.
Just det.
Finns det någon chans och så? Och det gör det ju då.
Ja.
Att den chansen finns ju. Att köpa in.
Ja.
Så att, det tror jag.
Vilket är fantastiskt. Alltså, det finns en hel del som vi har lärt oss och tagit med och har vidare. Precis som din, vad du kallar om, onsdagsförsamlingen.
Onsdagsförsamlingen, ja,
när du livesänder. Och det hade du ju liksom inte... Ja, vi lärde oss mycket av de
grejerna. Ja, absolut. Sen, det har vi verkligen gjort. Punkt.
Mm. Punkt. Vi inte...
problematisera det. Utan...
Men Petra, nu har du ju lämnat, inte branschen helt, men du sitter på en annan stol. Vad gör du just nu?
Nu sitter jag ju som begravningsassistent på begravningsenheten.
Ja.
Så jag jobbar mycket mer med gravsättningar. Bokningar av gravsättningar. Och också gravvisningar.
Ja.
Koll på gravboken, gravrättsinnehavare.
Ja, just det.
Mer sånt, helt enkelt. Så det är ju annat.
Ja.
Jag har kommit över på andra sidan. Var det någon som så lustigt uttryckte sig, såklart. Ja.
Och hur känns det då?
Nej, men det är roligt. Jag får ju lära mig den andra sidan, som sagt. Alltså så, hur det är att stå på förvaltningens sida och med allt vad det innebär. Det är ju förvaltningsarbete, myndighetsarbete.
Ja.
Med blanketter och lagar och förordningar, och jag är ju van att jobba med ganska snabba puckar, och här är det mer så här, ja, då ska vi vänta 6 månader.
Just det.
På vissa saker. Det är jättelång tid, tycker jag. Men det är ju ett förhållningssätt som jag får lära mig.
Men alla dina år inom begravnings på andra sidan, det är kul när jag använder det ordet, du måste ha jättemycket nytta av det, såklart.
Ja, absolut. Absolut.
Och kunna hela hur gången går, så att säga.
Ja, jo, absolut. Och det är väl det jag har sagt tidigare, jag hoppas att det ändå har lyst igenom när jag har varit här tidigare, att jag älskar att jobba på den andra sidan också.
Ja.
Så. Jag är ju begravningsentreprenör, var jag jättetydlig med när jag signade på anställningsavtalet här också.
Just det.
Ni anställer ju en begravningsentreprenör, så att ni vet det.
Ja.
Sen kan jag jobba med begravningsadministration, absolut, och lära mig den biten. Men i hjärta och själ.
Så är det, begravningsentreprenör.
Så är det så. Ja, nej, men så att, men jag har sagt det tidigare också, att vill jag utvecklas inom begravningsbranschen, så är det ju förvaltningssidan och jobba med den biten som har lockat mig.
Ja.
Så att, vad roligt när frågan kom.
Vad roligt, och att du tackade ja. Vi hittade en artikel. Ska vi gå in på den?
Ja, det kan vi göra.
Så får vi se vad samtalet hamnar.
Mm.
Du kan väl ta oss igenom, Kjell?
Ja, det här,
så
här
var ju ett tag sedan.
Det här är några veckor sedan, den här kom då i Kyrkans tidning. Det här, just det här handlar om Jönköpings kommun, men jag tänker att det nog inte är olikt resten av landet. I Jönköpings kommun har det skett en ökning i antal personer som behöver få bidrag av socialtjänsten för sin begravning. Antalet personer som fick bistånd under 2022 var fler än både år 2020 och 2021. Det är P4 Jönköping som rapporterar om ökningen. Allt fler Jönköpingsbor, närmare bestämt var tionde person, har inte råd med sin begravning. Under 2022 var det 120 personer som var i behov av stöd från socialtjänsten. Det här talar jag om Jönköping då. Ett halvt basbelopp betalas av kommunen, vilket innebär att man som mest beviljar en summa på 26 250 kronor för en begravning i år. Och det uppskattas vara tillräckligt för en enkel begravning. Det betyder inte att man får det beloppet i bistånd, utan man tittar på vad som finns i dödsboet. Finns det 15 000 i dödsboet, ska det gå till begravningen, så får man resterande i bistånd, säger de här.
Mm.
Under 2021 låg snittpriset för en begravning på 33 673 kronor, har man räknat ut här.
Mm.
För att få att det går ihop kan en mättelevande välja vad de vill lägga mer eller mindre pengar på. Ja, och det är väl det handlar om. Det är tydligt att många kämpar med ekonomin. Man väljer kanske att ha en enklare kista eller en begravning i mer avskalad form, som det står här. Man kan välja något enkelt trots att man har råd. Man kan ha andra idéer. Ja, just det. Men begravningar med urn har blivit mycket vanligare. En effekt av pandemin. Så man var tvungen att skjuta upp begravningsgudstjänsten. Men det är också en, ja, det är billigare med urna än med kista. Helt enkelt.
Ja, eller i alla fall det där sista du sa. Är kanske lite fördomsfullt att man tror att det är mycket billigare att ha en akt med urna. För många upplevde jag kom till oss då när jag satt på byrån och trodde att ja, men vi behöver ingen kista, vi ska ha en akt med urna.
Jaha, ja, ja, okej. De trodde
och det är ju så här, ja, men en kista alltså. Behöver vi ju ändå. Så det är ju en sån...
Ja, ja, det är klart. Just.
Så det är jättemånga som inte förstår det. Och då får man ju börja i den änden. Att, och det betyder ju att en enkel kista som vi... kallar för kanske en transportkista eller en, till och med en nödkista kallade vi den under pandemin. För där var det ju, det var ju fullt på bårhusen så att kropparna kunde inte ligga kvar på bår. Utan vi fick ju ordna med de här nödkisterna, alltså våra transportkister, för att kistlägga de här bodybagsen för att sen då köra vidare till en kylcontainer eller en ishall eller liknande. Och då var det ju sådär, vill man ha då en finare kista än den här nödkistan så fick ju vi kistlägga om från kista till kista. Vilket ju verkligen var en pandemieffekt. Så gör vi ju inte
normalt. Vad är en nödkista?
Ja, då är det den allra enklaste varianten som är i obehandlad spånskiva.
Ja, just det.
Men det är ju också den kistan som många använder när man har ett bårtäcke.
Ja, just det. Så ja, då kan just man ju det. Göra det. Så då är det ju så vackert ändå, så att säga.
Och då är det ju exakt samma pengar. Ja. Oavsett om då man har kistan med bårtäcke.
Ja.
Eller om man har en akt med urna. Så att det är ju många gånger fick man börja med att förklara. Ja. Att en kista kommer vi inte ifrån. Utan det måste vi ha.
Så. Men visst är sånt här typ kommun- eller stadsbaserat. Du sa ett halvt prisbasbelopp. Det är säkert olika vad man får, va?
Ja, absolut. Det är olika från kommun till kommun.
Ja.
Här i Sollentuna låter det ganska snarlikt som Jönköping.
Ja.
Så. Det är precis som de beskrev också. Att man tar in man individuellt. De sätter ingen summa. Vissa kommuner gör det. Uttalat så här mycket är det. Och ett halvt basbelopp låter ju som det mest troliga och rimliga. Som de flesta jobbar ut efter. Men ofta är det så att nej, men vi säger ingen summa. Utan vi måste ju få kontakt med dödsboet och göra en bedömning. Så det är ju en dödsbohandläggare som bedömer.
Dödsbohandläggare. Ja, det är en titel jag har också. Men under alla dina år där såg du att det var fler som hade behov. Det här är också så svårt för det beror helt på vart man verkar. Så är det ju. Om du har ditt kontor där de flesta adresser runt omkring är höginkomsttagare och man vänder sig dit. Det är klart att så dumma är vi inte. Men kunde du se något generellt så att det blev...
Att det ökat?
Ja.
Jag tror att det kanske också är en generationsfråga lite grann. För att jag tror att de äldre generationerna, likväl som de döstädade, så var det lite, de visste sådär, ja, men det kommer kosta att få mig i graven.
Ja.
Så att jag spar ju. Det finns ett sparkonto. Liksom. Det finns
för begravningen?
För att det ska täcka begravningen. Okay. Och det tror jag lite grann har försvunnit lite. Att man kanske inte har det tänket. Utan nu är det ju mer så här, nej men alltså, jag måste ju leva medan jag lever. Vi, det här bränner vi.
Och sen
på det där. Men det är olika såklart hur människor resonerar. Men lite grann så kan jag känna att det är. Sen kanske också att man är mer upplyst idag. Att man vet om det. Nej men vänta, mamma hade ju inga pengar. Förr kanske det var så att man som barn då vill säga, nej men för mig är det viktigt, jag skjuter till pengar själv. Eller så här, vi vill hedra på det här sättet. Medan man kanske är mer upplyst idag och vet om att nej men hade inte den avlidne själv några pengar, då kan man faktiskt ansöka om bistånd.
Just det.
Att det finns en sån aspekt.
Det kan vara en medvetenhet också att du kan få hjälp från annat håll.
Ja.
Nu kommer en tanke till mig här, och då måste jag ju säga den. Så enkel spår är jag ju. Är det skillnad i pris på olika kulturer? Inte att det är prissatt olika, men att... nu ska vi vara noga med. Yeah. Nej, men att det går till på så olika sätt och det blir helt olika kostnader. Med en katolsk eller en muslimsk eller...
men det skulle jag säga. Ja. Det skulle jag säga. Det finns kulturella skillnader, jättetydligt.
Ja.
Allt ifrån vad man vill att en avlidning ska få sig för kläder. Vissa kulturer är så här, nej men det ska vara en en spritt ny kostym.
Ja,
vi går
det.
Och köper det. Det är ja. Jätteviktigt för oss. Så.
Just det.
Medans vissa är ju så här, va? Nej, men alltså måste han ha kläder på sig? Det var inte viktigt. Alltså, så här,
nej.
Det är inte alls det tänket.
Ja, just det.
Och vissa är ju så där, va? Det är självklart att det ska vara ett äkta träslag. Det får inte vara en målad möbelskiva. Det är liksom... Mm. Bara att man nämner det så är det liksom skämskudde.
Ja, just det.
Så. Utan det ska vara ett ordentligt gärna ek. Liksom. Ja. Det ska vara tungt och robust. Liksom. Ja. Och det är jättetydligt hur olika kulturerna är.
Ja, just det.
Så.
Och, där, och jag förstår att det här skiljer sig jättemycket i pris.
Ja.
Alltså på en kista som är en nödkista som du sa till en fin. Ja.
Såklart. Sen tycker jag mer att det kanske har blivit... Och det handlar väl också om en medvetenhet så, för att den gamla myten är ju så här, åh, nu ska begravningsentreprenören sälja på sin dyraste kistan. Ja. Och det är så här, när man tittar på hur våra offerter ser ut så är det ju ofta kistan är inte alls det dyraste, utan det är ju mycket annonserna.
Ja.
En annons i DN eller i Svenskan, det kostar hur mycket som helst. Och idag kanske man inte ens vill ha det. Nej. Man kanske väljer bort det och bara går ut på Facebook eller tar en digital minnesida eller där det inte alls blir samma kostnader. Och då kommer man ju direkt ner i pris.
Ja.
Men de allra flesta som man ändå vill ha en begravningsbyrås hjälp med, det är ju själva omhändertagandet. Och där är ju ganska snarlika prislappar. Men det är klart att det blir skillnad att klä på någon en hel kostym.
Ja.
Och kanske fixa håret och göra, det beror ju alldeles på. Men ska det då enbart vara kanske en svepskjorta, då går ju det... lite enklare och kan vara prisskillnad i omhändertagandet. Sen är det väl mer själva transporten. Den brukar man ju vilja köpa in också då från en begravningsbyrå.
Ja.
Och sen är man medlem i Svenska kyrkan så får man ju hela begravningsgudstjänstkonceptet. Ja. Och annars är det ju, om man ska ha en borgerlig akt, om man vill ha någon officiant som gör det, då kan ju det, om det ska vara en professionell officiant som kommer in, att det kostar. Men annars är det kanske mer det här runt omkring.
Ja.
Att det ska vara en jättesvulstig kistdekoration som kostar liksom 3, 4, kanske 5 000 nu. Ja, men måste man ha det? Nej, det måste man ju inte. Man kan ju ha det här fina bårtäcket eller man kan ha... Det kan ju vara lika fint att dekorera med något personligt.
Ja.
En enkel ros och en mammut till exempel på
kistdäcket. Titta vad fint det kommer bli
skulle
den dagen.
Det skulle ju vara superfint.
Ja.
Och då kan man göra det väldigt vackert och... med enkla medel.
Ja.
Så att det handlar ju mer om att man kanske går ifrån lite mer det här traditionella. Ja, men så har det ju alltid varit. Det ska vara röda rosor och grönt på kistan. Ja, men varför ska det alltså varför ska det vara det?
Mm.
Egentligen. Att man kommer lite grann ifrån det. Men sen det är klart, det är starka traditioner och att man vill att det ska vara på ett visst sätt. Men just annonser och så är ju sånt som jag kunde se att man började gå ifrån kanske.
Ja, men det förstår jag.
Det är ju ingen som har tidningen idag. Nej. Varför ska vi lägga 7-8 tusen på...
Nej, för de är vansinnigt dyra också.
Som ingen kommer
Nej. Nej, och det tror jag kommer bara... Jag vet, så kommer det bli. Det kommer bara bli mindre och mindre och sånt. Såklart. Mm. Tidnings...
Ja, jag tror det.
Det tror jag också.
Absolut. Men det fortfarande är det ju ändå så här... Ja, men det var viktigt för den generationen. Ja. Vi gör så. Man är ju också otroligt rädd att göra fel.
Ja, såklart.
I de här sammanhangen.
Men för det är bara där och då.
Ja, alltså så. Det är ju så. Det är ju precis. Det är ju svårt att göra om.
Men visst, alltså så här, precis som vid bröllop så finns det massa saker man gör som man efteråt, här finns det ju inget, det finns ju efterlevande, men man är så här, varför la vi ner så mycket tid på det där? Det var ju inte det som var det viktiga. Nej. Alltså man satte timmar med inbjudningskorten och olika design på det här. Och så bara, men det var inte så. Det måste ju finnas samma saker här. Att så här, varför den där blomstern, var det viktigt liksom, för avskedet av mamma eller pappa eller vem det nu är. Liksom.
Mm.
Så. Mm. Men du som har så mycket begravningar, Kjell, ser utsmyckningen, har det skett någon förändring under dina 15 år? Om det är mer
eller... Generellt skulle jag säga, inte så, inte vad jag har...
Nej, inte så att jag har tänkt på det.
Inte så att jag har tänkt på det, nej. Däremot så är det ju, ibland så hör man ju, folk säger det, varför ska vi lägga massa pengar på just, som blommor, det är ju inte tydliga, liksom. Mm. Kostar massor av pengar som ska användas i 25 minuter eller så, 30 kanske, och sen så läggs det ut på kyrkogården. 1000 lappar liksom. Och det vet jag, men det förekommer ju fortfarande, det är fortfarande jättevanligt att det är, men man kanske att det finns en, ja, en större medvetenhet om det då, på något vis, att det, att man inte, ja, men det fyller ju ingen, det fyller ju inte så mycket funktion som det kostar, om man säger så, så här. Men nej, inte så att jag kan reagera, så att jag reagerar på det, nej det har det inte. Sen var det ju under pandemitiden så blev det ju väldigt mycket vanligare med just med akt med urna, eftersom vi, ja, men just det här med att det ska gå, ja, men vi måste kremera nu, så fick man ta, och då hade vi utomhusbegravning och så var det urna. Och där kan det ju vara en annan sak, för där, alltså min kistan lägger man den stora kistdekorationen på, men vi har inte motsvarande på en urna ju liksom, det finns inte,
ja, just
där
det.
Kan man lägga en liten bukett eller så, men man får ju sällan den här, sällan det här havet av blommor där.
Precis. Så där har det ju skett en förändring lite grann. Att det har blivit vanligare. Och precis som du beskrev, att många tycker att det är fint då, att finns det möjlighet om man har en grav. Och att det ska vara gravsättning i samband med akten. Mm. Alltså en jordbegravning tänker ju i alla fall jag direkt att det är med kista. Men att en jordbegravning är lika bra nu kanske med urnan.
Just det.
Och att det är ju någonting som, för att många tycker att det är fint att då gör vi allting samlat, för många tycker kanske att det blir som två avsked, att det blir jobbigt.
Just det.
Att vi har först en akt då vi tar avsked med kistan, och sen så, även om det bara är närmsta som traditionellt möts och har liksom gravsättningen av urnan, så tycker man att, nej, men det blir som två steg. Och att man tycker att det är fint. Och jag upplevde ändå att många då, ja, men upplevde en sån typ av begravning under pandemin. Och att det var så här, det här är första gången, det är en urna som står där, det känns lite märkligt
just det.
Och är konstigt och sådär. Men vi förstår ju att det måste vara så nu när omständigheterna har varit som de har varit. Men att man också har tyckt att det har varit bra, att det var fint. Och att man nästa gång inträffar ett dödsfall då tycker att, nej men vi gör sådär som vi gjorde.
Det
var ju jättefint, och så får vi helheten på ett sätt, fast med urna då.
Just det.
Och, ja, och det satte ju oss lite grann på byråsidan då. För då ska man ju kriminera före. Men då kan det ju komma en familj som är så här, ja men vi vill ha en akt med urna om 2 veckor. Och jag menar, jag hade ju önskat att jag hade ett eget krematorium då, så att jag kunde tillmötesgå det, men det hade jag ju inte. Så det var ju så här, men vänta, vi måste kolla. Så att det vart liksom alltså vi måste hinna med det här först, vilket gjorde att vi fick helt nya utmaningar att ställa oss för. För många innan var ju sådär, ja men vi vill ha nacknurna för att vi vill ha det om 7-8 veckor, ja då var det ju inga problem.
Just det.
Men när man insåg att, ja men så här kan vi göra, vi tycker att det är fint, men vi vill inte vänta i 7-8 veckor, vi vill ju ha vårt avsked nu, gärna om 2-3 veckor. Då var det ju en helt annan problematik som vi fick.
Men det har ju verkligen blivit som sagt mer normaliserat. För jag hade ju min första akt med urna hade jag under mitt första år som präst. Men då var det ju något extremt liksom. Det var ju så här, man var tvungen att komma med förklaringar. Så här, men han dog utomlands, så vi kunde inte få hem hela kistan. Så att,
okej, så, där, liksom. Så var det
då. Det var ju så då. Liksom.
Ja, jag förstår det.
Och sen, för då var det liksom, ja, det här gör man ju inte. Ja, extraordinärt. Ja, det här gör vi ju inte.
Nej.
Och sen när det kom andra gången, då var det något år senare, frågade jag hur kommer det sig? För att jag tänkte, ja, men vi tyckte det var bättre. Och det hade väl redan hänt någonting redan där på något vis. Och nu är det ju inte alls ovanligt. Det är fortfarande vanligare, minst om vad jag ser, så är det ovanligare att det är en kista. Men det är ju inte alls ovanligt längre med en urna. Man reagerar ju inte längre. Står det med, okej, det är en akt med urna. Får vi ta hänsyn till det här. Så här. För min del är det skillnad. Jag kan inte lägga mull på urnan för att den ramlar av. Så. Ja. Men annars är det ju samma förfarande, samma gudstjänst. Så.
Precis, och det där är ju så som vi har fått förklara mycket. Ja, men vad skiljer det att familjer frågar? Ja, men hur är begravningsgudstjänsten annorlunda? Och det är precis så som jag har beskrivit det. Att nej, det är ju samma tågordning. Det är ju samma. Men just det här med mullen. Det blir ett korstecken istället. Men annars så är det ju precis på samma
sätt. Precis likadant. Ja. Och det avsked i regel inne i kyrkan vid urnan.
Just det.
Det
är ett mindre föremål bara att fästa blicken på.
Det som just i tidigare, som man kanske inte reagerar så mycket på nu, var just det du var inne på. Att man reagerar, oj, det står bara en urna. Liksom. Är det pappa som... Så att jag vet att jag hade en begravning förra sommaren. Då hade familjen valt att ha urnan placerad i en kista. Därför att man ville inte att det bara skulle stå en urna.
Okay.
Där, utan man hade, jag får förmodligen en lånekista, vet inte. Men de hade ställt ner urnan i kistan för att det skulle se ut som det brukar, så att säga.
Men ja, den gick inte. Den är knepig.
Ja. Därför man kunde inte vänta med kremationen, så därför men man ställde ner den i kistan. Så att det såg ut som det var som vanligt. Liksom.
Mm.
Därför att många reagerade då, som sagt, i början. Där, för, är det verkligen mer? Är det här allt som är kvar av pappa?
Liksom. Ja, ja, just det.
Så. Men jag tror att där har det nog förändrats lite, framförallt genom pandemin. Att man,
jag vet att vissa församlingar har sagt nej till det. Att så, nej, så gör vi inte. Utan här är en urna, så är det en urna. Punkt.
Mm. Liksom. Det här var en grannförsamling, för övrigt.
Ja, så att det är ju olika. Men frågan har ju absolut kommit, dykt upp. Absolut. Mm.
Men tror du att det känns som att det blir så fjuttigt?
Ja, jag tror att det är därför. Ja. Och som sagt, i det här fallet då, så var det för att man kunde inte vänta och ha en vanlig kistbegravning. Utan man måste kremera. Men det skulle se så fjuttigt ut. Ja. Man ville ha blomsteruppsättningar och man skulle lägga något klädesplagg och så framme på kistan. Och så att det var som, så det var väldigt... så jag tror att i det här fallet tror jag det. Och jag tror att det är det man reagerar på, att det känns lite fuktigt.
Precis.
Det här är det enda som är kvar. Liksom.
Mm.
Det finns inte ens en kropp längre, utan det finns bara askan kvar.
Mm.
Men det är absolut, det är, som sagt, för nu, jag reagerade i början, men nu tänker jag inte alls på det. Det funkar ju
lika bra. Det har ju
skett
något, och pandemin gjorde ju att det var en skjuts liksom, i det tänket.
Ja,
att den förändringen gick kanske lite snabbare än vad den hade gjort om vi hade sluppit coviden.
Mm,
men jag tycker det är, man kan göra det väldigt fint på båda sätt.
Mm, absolut.
Ska vi gå över på en andakt? Tiden bara flyger iväg när man har trevligt. Fast vi pratar om så tunga ämnen, så är det väldigt trevligt. Men jag tror vi får göra det. Så att vi...
Då gör vi så. Och då är det ju så att nu är det den fjärde söndagen i påsktiden.
Ja.
Coming up. Här, och den rubriken är Vägen till livet. Och jag läser ett förhållandevis kort avsnitt ur Johannes evangelium. När Judas hade gått sa Jesus, nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig, och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger till er vad jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.
Mm.
Och jag tycker att jag är tacksam för att man har valt att ta med också de sista raderna här. För att annars har jag inte fattat någon.
Nej, när du är fram. Fadern,
förhärligas hit och dit och så.
Och ytterligare förhärliga. Men sista där är ju fantastiskt.
Ja, så som jag har älskat er. Ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Ja.
Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Vad fint det vore om det verkligen var så.
Ja.
Man kunde se att men de här är från kyrkan, för de visar ju varandra kärlek.
Ja.
Det kan man ju se ibland. Ja. Men inte alltid.
Men båda ni måste ju ha så många gånger i mött då. Där i slutskedet, här har vi mamma framför oss och sitter syskonen. Som inte alls kan älska varandra.
Mm.
Och det blir någon diplomati, jämkande. Det finns så många sådana ord. Man måste ha massa sådana erfarenheter. Och bara, hur löser jag den här knuten? Liksom? Mm.
Då säger jag så här, vet ni, vi ringer prästen. Nej. Ja. Nej, men det är... Man blir ledsen när det är så. När det är väldigt infekterat. Det märker man ju ganska omgående.
Ja.
Hur man får försöka.
Men så här, erbjuds det liksom fortbildning och kurser i den här typen av... Så här, för det får ju vi ganska mycket. Mm. Svåra samtal. Det måste ju ni också ha nytta av.
Ja, det skulle vi absolut ha. Jag tror inte att vi... Mycket mer så här stöta och blöta kollegor i
just det.
Alltså att i de typerna av sammanhang, så eftersom vi möter det.
Ja.
Det blir ju vanligare och vanligare med nya familjebildningar och konstellationer.
Det är också, såklart.
För det kan ju ibland vara mer infekterat än syskon. Men även att barn inte har pratat med varandra på flera år. Och det kan ju vara att nej, men första frågan när de kommer till begravningsbyrån är ju ofta så här, vet alla nära anhöriga om dödsfallet? Är de medvetna? Ja, de har koll. Ja, okej. Även för då har man kanske kollat lite på dödsfallsintygen och med, där vi ser släktutredningen sådär, att här finns det ju ett barn sedan många, många år tidigare, vet den. Nej, men han har ju inte brytt sig på 30 år. Han pratar vi inte med. Nej, ja, fast vet du, vi nu måste ändå, ni har ansvaret att informera om att, att pappa är död, så. Han har rätt till ett avsked eller vad det kan vara. Och där får man ju vara tydlig med det. Så att det är ju superviktigt, såklart. Vi får ju inte hjälpa till att gravsätta någon ifall vi inser att det är, här råder konflikt.
Nej, just det.
De är inte överens. Då, och det är ju viktigt, även viktigare nu när jag sitter på den här sidan, på myndighetssidan, att alla, det här dödsboet är överens, så att det inte dyker upp någon och undrar, varför har ni gravsatt pappa här?
Ja, just det.
Det blir ju inte alls bra. Så där har vi ju...
För du måste ju kunna ha massa sånt där inför griftetal.
Alltså det är inte så tydligt. Det är några gånger som det har varit väldigt tydligt. Ja. Alltså, för då har de sagt att det kan komma dyka upp ett gammalt ex här, men vi får se om de kommer hit och ställer till någon scen.
Ja.
Eller som relativt nyligen, som det var när jag ringde för att boka tid med ett sorghus då, så talade med det ena syskonet, och det syskonet sa då att vi har olika uppfattningar om pappa.
Ja.
Så. Och sen så framgick det då när jag träffade dem att de hade väldigt olika uppfattningar om pappa. Ja. Fast det fanns ingen konflikt dem emellan. Ja. Men det hade inte räckt med en av deras bilder, så att säga.
Det hade blivit skevt. Ja. Om det bara var. Mm.
Det var ju en, jag vet inte om det här hör egentligen till anekdoternas, liksom de påhittade anekdoternas svär, eller om det har hänt i verkligheten. Men en äldre kollega berättade ju att han hade en begravning, och han hade fått höra av den närmaste anhöriga att den här tyckte jag det bästa han visste var ju sin familj, och var ju väldigt noga om mån om familjen och så här. Och då säger prästen det, så att mån om sin familj, var på en reser sig upp i församlingen och säger, jaså, tycker du?
Oj.
Och det verkligheten, det framställs som att det gjorde det, jag vet inte, för jag var ju inte där, men det måste ju ha varit en ganska jobbig stämning.
Ja, såklart.
Inte minst för prästen.
Ja. Så. Men jag är helt övertygad om att det har hänt. Alltså av alla begravningar som sker, så är det klart att
det hänt då,
så har det hänt en annan gång. Ja. Men det finns ju också, vi kan ju sluta på den positiva sidan, hur många som i kärlekens namn har förenats kring en begravning, som inte har pratat med varandra och nu varit tvungna att hitta tillbaka till relation. Nu är jag inne på syskonsidan, men det kan vara något annat också, såklart.
En av de vanligaste repliker måste ju vara vid en begravning. Varför ses vi bara på begravning?
Det hör man ju hela tiden.
Och sen så vet jag inte om de träffas igen sen, men man kan ju låtsas att det...
Låt oss hoppas det. Jag tycker att vi lyssnar på Andreas.
Ja.
Klokt.
De fann varandra efter det.
De fann varandra. Det får bli sluttonligt. Och så får vi höra en ton, tänkte jag säga.
En ton bara som vi har idag.
Samma ton om och om igen.
Jag tänkte ta den här tonen.
Ja.
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 Tack för idag. Psalm 303 tänkte jag. Det finns en väg till himlen.
Oj.
Det finns en väg till himlen. En väg till Guds Jerusalem. Den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen son. Det finns en väg till Herrens bön som Jesus själv, den strålar skön. Vad ingen sett, vad ingen hört, det har han in i tiden för. Och vill du själv den vägen gå, så är hans ord att lita på. Men tvivla ej, allenast tro, det går en bro från tro till ro. Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den börjar här, den börjar nu, var än den går till Gud.
Tack. Tack Kjell, och tack kommunikationsenheten i Sollentuna för att ni hjälper oss med detta. Men det största tacket idag, såklart, till Petra. Tack att du tog dig tid.
Tack snälla. Jag kommer gärna igen.
Fint att höra. Det går väl 3 år. Nej,
vi får se. 3 år framåt. Ja.
när vi dyker på
om någon... det inte händer något begravningsrelaterat.
Ja, ja. Men stort tack. Stort tack, tack att du tog dig tid.
Tack snälla.
Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!